Radioplay.
Så jag tror att vi ser början på ett nytt sätt att samarbeta på mellan starka etablerade kreatörer och stora bolag.
Det är jätteläskiga siffror det här. Här får byråerna en rejäl bakläxa. Så sa byråvalskonsulten Gunilla Berg till oss i förra veckan.
Ja, då kanske man undrar vad hon syftade på det, Jasmin. Ska du dra det eller lämnar vi lyssnarna hängande här? Hanging.
Nej, det ska vi inte göra. Det är så trevligt. Ja. Hon syftade då på att antalet byråkonkurser faktiskt är högre än 2009 då världen befann sig i en brinnande finanskris. Och samtidigt så ökar antalet enskilda bolag explosionsartat och byråerna då får hemläxa för att de behöver bli bättre på att behålla sin talang. Och det här ska vi gräva djupare i veckans poddavsnitt. Jag heter Jasmin Winberg och är redaktör på Resumé Insikt.
Och jag heter Julia Lundin och är också redaktör på Resumé Insikt. Och varannan vecka fördjupar vi samtalet kring ett ämne inom marknadsföring och kommunikation. Och ni lyssnar ju på Insiktspodden. Varmt välkomna hit allihop.
Ja, har vi några reella siffror att dela med oss av här, Julia, så att man förstår omfattningen lite bättre?
Det har vi faktiskt. Nu får vi hoppas att lyssnarna inte somnar här då. konkurserna i kommunikationsbranschen bara ökar ju. Och det är faktiskt den högsta siffran här på minst 10 år som vi ser nu. 325 stycken landade på under 2019. 867 personer drabbades av de här nedläggningarna och det är då att jämföra med 1075 som drabbades under senaste finanskrisen. Så det börjar ju närma sig där, kan vi konstatera.
Ja, och zona inte ut nu för snart blir det roligare. Ja. Vi ska bara prata lite om nystarter då också. Under 2019 så såg vi 487 aktier komma dit och handelsbolag poppa upp. 538 startade enskilda firmor och då kan vi säga att trenden för aktiebolag den går ner generellt medan trenden för enskilda firmor exploderar. För den siffran har ju då fyrdubblats på 4 år.
Mm, är storbyråns tid förbi?
Ja, det är kanske lite hårdraget, men som journalister så gillar ju vi att dra slutsatser, Julia. Vi gillar ju svart eller vitt och sådär. Men just i det här fallet kanske det är lite hårt.
Carl Fredrik Sammeli som var med och grundade byrån Prime sa att det här är ett tecken på en industriell revolution där talangerna nu skapar egna bolag. Men storbyrån kommer då att finnas kvar och de här båda kommer förhoppningsvis att frodas och utvecklas sida vid sida nu.
Och smör och bröd reklam görs in-house idag, sa han också. Och byråerna måste förhålla sig till det här och skapa nya affärer och värden.
Och talangen flyttar har vi också sett. Garbergs förra CD Petter Rydén, han är numera på Babyshop, det var inte så länge sedan han flyttade över. Daniel och Lisa Vaccino, tongivande kreatörer, går till Oatly. Tove Langseth och Filip Nilsson, också tongivande kreatörer och byråledare, har skapat klädmärket Closely.
Ja, och det här är bara några exempel på de rörelser som vi har sett det senaste året. Och vi är ju ändå relativt unga, Julia. Mm. Vi har inte varit i den här branschen kanske så jättelänge, men så det här kanske blir lite historielöst, men vi har ju inte sett någon liknande trend så länge vi har bevakat den här branschen.
Mycket intressant.
Ja.
Ska vi prata mer om idag? Någon som kan betydligt mycket mer än vi om den här trenden och hur den påverkar branschen är David Orlik, tidigare innovationschef på Prime och som precis har bildat företaget Orlik. Varmt välkommen hit, David. Hur mår du idag?
Tack, jag mår toppen. Hur mår du?
Jättebra.
Skönt att höra.
Jag mår också bra.
Tack. Börja med att osynliggöra dig.
Ja, det var, ja, så är det. Nej, vi har läst en artikel då i Resumé om ditt bolag Orlik. Men du får jättegärna berätta själv. Vad är detta?
Det är ett utvecklingsbolag som utforskar nya sorters partnerskap mellan kreativ talang, kapital och civilsamhälle. Mm. Det låter superavancerat men det är ganska basic. Det kan handla om kreatörer som vill bygga egna bolag, kommersiella eller sociala, och som behöver en partner för att gå från 0 till 1. Det kan handla om företag och stiftelser som vill jobba tillsammans med kreatörer på nya sätt och behöver se över sin befintliga mix av in-house och externa byråer. som vi nog ska prata mer om snart. Mm. Men det kan också handla om startups eller deras investerare som vill ha hjälp med strategiska rekryteringar och ta nästa steg med sitt varumärkesarbete. Men den huvudsakliga idén är att starta, skala upp och stötta kreativt ledda verksamheter. Och det speglar väl egentligen bara en mycket större utveckling där allt fler kreatörer vill äga sin tid och bygga egna varumärken.
Mm. Vi kommer komma tillbaka till den punkten lite senare. Men vi funderar också på, du har ju sett den här, alltså vi har ju sett siffrorna nu på att många liksom startar egna verksamheter och antalet enskilda firmor ökar explosionsartat här i kommunikationsbranschen. Du har egentligen sett den här trenden redan innan siffrorna kom, kan man säga.
Alltså jag är osäker på vilken trend det är, för att om du menar att enskilda firmor ökar i antal så är det ju för att gig-ekonomin existerar och det blir allt vanligare att människor av olika anledningar väljer att arbeta på det sättet. Och om det är så att konkurserna ökar enligt någon statistik så är det väl för att det finns många som driver ohållbara verksamheter som har bestämt sig för att göra någonting annat. Jag tror att det här är lite olika trender.
Mm.
Alltså på det stora hela så tänker jag att det är väldigt svårt att driva en stor byrå om man gärna hittar andra sätt att organisera sig. Och då är människor som jobbar frilans en lösning på det. Det är ju ingenting nytt i den här branschen heller. Det har funnits frilanslösningar hur länge som helst. Men den stora och mest intressanta utvecklingen är väl att människor som tidigare hade startat visionära byråer nu går och startar visionära bolag som de reser kapital till och bygger starka egna varumärken.
Mm. Och startar mindre då aktiebolag och mindre handelsbolag. Alltså den summan har ju minskat så att det startas ju inte lika många företag inom kommunikationsbranschen längre. Och då tänker vi att den trenden att man går utanför den branschen syns ju i siffrorna.
Men jag tänker att saker går i cykler. Nu har vi sett ett decennium som har präglats av konsolidering och stora byrågrupper och ganska fåfänga koncernbyggen.
Mm.
Där det har gått bra för vissa och mindre bra för andra. Men den grundläggande idén och trenden under 10-talet har varit helvete, vår byrå går dåligt. Om vi slår ihop den med 14 andra byråer som går dåligt så kanske det går lite bättre. Och i vissa fall så har man lyckats övertyga private equity-bolag och andra att det finns synergier i det här. Att kunder eftersträvar den här formen av ekosystem. I många andra sammanhang har man bara skalat problemen istället. Och där vi står nu med massor med sådana fåfänga koncernbyggen är att människor som inte var bekväma med den utvecklingen kanske bryter sig loss och vill starta någonting nytt. Och då är det ganska naturligt att man är 1-2 personer dag 1 på kontoret och inte 10 personer. Så jag ser väl att vi är på väg in i en ny cykel av fragmentering och någon sorts unbundling, om jag använder ett engelskt uttryck, av de här koncernerna där olika kreatörer och andra vill visa vägen framåt. Och igen, det finns två anledningar till det. Den ena är kanske att man inte trivs i ett fåfängt koncernbygge som inte har en hållbar framtid. Och det andra är att man ser en otroligt stark affärsmöjlighet att bygga upp någonting på ganska kort sikt och sen bli uppköpt av ett sånt fåfängt ohållbart koncernbygge.
Mm. Men som du säger, fler och fler då startar ju verksamheter, en eller två utgör den här kärnan. Och sen kopplar de på då nätverk vid behov, frilansnätverk. Vad tänker du om det?
Mm, visst låter det bra. Det låter jättebra. Det låter som en dröm. Jag vill också att någon ska vara jättebillig i drift och sen koppla på ett magiskt nätverk vid behov när jag behöver någonting som kund. Alltså, det är väl ganska rimligt att organisera sig kring låga fasta kostnader. Det är väl ingen innovation i sig att man har lägre kostnader än man har intäkter som en hållbar affärsidé. Och det är klart att det är ett smart sätt att organisera sig. Och om man är en kund, en uppdragsgivare som har en ganska sofistikerad in-house-lösning på plats, ja, då kanske man har andra externa behov som organiserar sig kring ett fåtal produktioner per år eller ett väldigt nischat ämne. Och då är det jättebra att ha en sån partner som kan växa och krympa vid behov. Men jag menar, när stora retainers försvinner och efterfrågan förändras från kunderna så är det ju naturligt att byråmarknaden speglar den utvecklingen. Och ett sätt att göra det på är med det här magiska receptet som ni citerar här, att vi är 2 personer och så har vi ett nätverk som vi kopplar på vid behov. Det är glorifierad frilans. Det är fine. Vi kan kalla saker vid deras rätta namn. det är glorifierad frilans.
Ja, du får göra det.
Ni trivs inte i en stor byrå. Ni vill jobba på en mindre byrå. Ni kommer kunna ta lite lägre betalt, tjäna lite bättre och ha ett mer bekvämt liv. Grattis till er.
Vi skickar ut det där ute i hjärtan. Ja. Men vi funderar också kring, du nämnde ju bolag, vi pratade med dig tidigare när vi skrev artiklar om det här. Och då nämnde du bolag som The Economy, Closely, Omnipollo och CDLP som exempel på kreativt startade bolag utanför då branschen. Är det den här typen av bolag som du vill vara katalysator åt i ditt eget nu startade bolag?
Jag kan bara gå till mig själv. Under förra året så fick jag massor med förfrågningar från kreatörer som ville prata med mig om sina affärsidéer. Och jag vet att det här är anekdotisk bevisföring för att jag är en kreatör som har jobbat länge som det och tickat en massa boxar man behöver för att anses vara etablerad. Och sen är jag en sån här affärsgubbe som har en MBA från Oxford. Och det är ganska naturligt om man är kreatör och har en affärsidé att man hör av sig till en kreatör som verkar fatta det här med business. Mm. Så ganska mycket pitch decks kom min väg. Men det som jag tyckte var intressant var att för bara några år sedan så hade de här idéerna varit kampanjidéer eller koncept som man pitchade för kund. Nu så är det koncept man pitchar för investerare. Och det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Att det finns en mognadsgrad hos många kreatörer där de förstår att vänta nu, om vi har den här idén att tagga konsumtionsdata och ge det ett koldioxidavtryck, så är inte det längre en cool reklamkampanj som kanske vinner ett pris. Det kanske är en riktigt bra affärsidé som vi kan bygga en jätteframgångsrik fintech-startup kring. Det tycker jag är spännande. Och Duconomy har det ju gått superbra för. De har ett jättebra partnerskap med Mastercard och tagit in ganska bra med kapital. Closely är ett annat väldigt bra exempel på hur två väldigt seniora kreatörer och byråledare, Tove Langseth och Filip Nilsson, ingår det här partnerskapet med Lindex, startar det här bolaget tillsammans och tar ett nytt underklädesvarumärke till marknaden. Det finns också någonting intressant i samarbetet mellan just kreatörer och företag. Det är inte bara så att man direkt springer till riskkapitalet och säger snälla, 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 vi håller på och reser en såddrunda. Kan inte ni ge oss lite pengar för att ni tror på oss? Utan man kan gå till corporates, man kan gå till bolag och säga, vill ni göra ett samarbete? Och det finns en massa positiva, outforskade grejer i det här. Om vi tar Closely som exempel, jag menar en sport-BH är en ganska komplex produktion. Uppemot 60 rörliga delar. Det är ganska svårt som en nystartad, liten glad startup att åka till Kina och försöka ta fram en sån produkt. Men när du ingår ett partnerskap med ett storbolag så löser du väldigt stora knutar i den värdekedjan med produktionen och distributionen och alla de relationerna som behövs. Så jag tror att vi ser början på ett nytt sätt att samarbeta på mellan starka etablerade kreatörer och stora bolag. Jag tror bara vi sett början på den här utvecklingen. Och Duconomy och Closely är två väldigt intressanta exempel just för att deras samarbetspartners är Mastercard och Lindex.
Har du varit med i... Har du rådgivit dem här?
Nej, absolut inte. Jag har inspirerats av dem.
Ja.
Jag har inspirerats av dem och jag har pratat med dem under det senaste året för att förstå mer om hur de här samarbetena kom på plats. För jag ser ett enormt intresse från företag, från kundsidan, att sätta upp nya sorters partnerskap och nya sorters samarbeten med kreatörer kring just sådana här saker. Det är helt outforskad mark.
Nu hoppar vi lite i frågorna här, men vi är lite nyfikna på hur du tjänar pengar på det här.
Ja, nu är det så att Sverige och kanske framförallt Stockholm har ju överrepresentation av två saker. Kreativ talang och kapital. Vi har ganska många fonder som har rest ganska mycket pengar i slutet av förra året. Inte alla de pengarna kommer investeras i Norden, många av dem kommer investeras internationellt. Men likväl har vi en väldigt hög densitet av kreativ talang som har en trygghet i sin work-life balance och sin livssituation av att leva och verka i Sverige och inte i London eller New York eller Silicon Valley där man inte kan liksom ta en sjuk dag utan att gå i någon sorts privat ekonomisk konkurs. Det finns en frihet och en öppenhet här där kreativ talang kan ta risker, försöka bygga egna bolag Och det som händer då är att det finns en överrepresentation av kapital som letar efter någonstans att gå. Och jag tror att kreativt ledda verksamheter är väldigt bra att investera i. Jag tror att kreatörer är väldigt, väldigt starka grundare. Just för att marknadsföring, kommunikation, varumärke är viktigare än någonsin. I och med att många produkter kräver väldigt låg nivå av kod eller ingen kod alls. Väldigt många konsumentprodukter tas fram inom någon sorts direkt till konsumentkategorier. Så tror jag att hela startup-ekosystemet kommer upptäcka potentialen i kreativt ledda verksamheter. Men just idag fortfarande ganska nonchalerade av startup-ekosystemet. Jag känner inte många som aktivt söker till inkubatorer och acceleratorer, för de är inte så intresserade av den här livsstilen som kommer med det här gamla startup-paradigmet. De är ganska underskattade av många traditionella investerare som gärna letar efter människor med finansbakgrund eller ingenjörsbakgrund för att investera i. Men jag tror att det här kommer förändras väldigt, väldigt starkt, för att varumärke är viktigare än någonsin som en konkurrensfördel.
Men åter till frågan där, du egentligen skär emellan där, mellan inkubatorn, investeraren och kreatören.
Det finns massor med bevisade affärsmodeller för att kunna koppla ihop talang, kapital på olika sätt. Sättet som jag jobbar på är att ta betalt för högkvalitativ strategisk rådgivning, där ersättningen är en blandning av ägande i bolagen och rent arvode. Mm. Och det varierar från fall till fall. Mm. Mm.
Hur ser du på dig själv då, som om man ser liksom den traditionella reklambranschen och kommunikationsbranschen i bemärkelsen traditionell storbyrå, och man pratar om talangflykt och så vidare, och du är ju på sätt och vis här nu en katalysator för att plocka ut talang ur den. Hur ser du på det påståendet?
Det är ett otroligt smickrande påstående att påstå att jag skulle ha den påverkan, men det är tyvärr också ett helt orimligt påstående. Vi står inför en enorm förändring av hur kreatörer jobbar med varumärken. Från att bygga andras till att bygga sina egna. Och det handlar inte bara om artister och influencers och contentskapare som lanserar egna produktlinjer, utan lika mycket om formgivare och fotografer och art directors som hittar de här nya kommersiella partnerskapen som jag har nämnt tidigare, till exempel Closely och Duconomy. Det är bara två exempel på hur kreatörer går från en byrå-kundrelation till ett samägt bolag. Och jag tror att vi fortfarande är alldeles i början av den utvecklingen.
Ja, men nu har du pratat lite om den här trenden då, där kreatörer och byråledare då lämnar sina roller för att göra något helt annat. Och du, när vi pratade med dig här för artikeln då förra veckan, så sa du att det här var ett större hot mot branschens överlevnad än själva digitaliseringen. Kan du utveckla det här lite grann?
Ja, alltså det blir ju allt vanligare att etablerade kreatörer och byråledare lämnar sina roller för att arbeta mer självständigt, för att de vill ha frihet över sin tid och så vidare. Eller så tar de CD-roller hos varumärken, som blir vanligare och vanligare. Till och med många marknadschefsroller, CMO-roller, tillsätts idag av liksom för detta kreatörer och kreativa chefer som går in och tar en sån operativ direktörsroll. Medan unga talanger mycket hellre verkar gå till startups för att de får vara med och bygga ett intressant varumärke, eller till organisationer i civilsamhället för att det kopplar till någon hjärtefråga som de har. Så det jag försöker säga är att som kreatör idag så har du många fler karriärmöjligheter än att arbeta på en byrå. Och därför är det en enorm utmaning att behålla den talangen. Om vi tidigare har konkurrerat med andra byråer, både i Sverige och andra länder om talangen, så konkurrerar vi idag med alla andra verksamheter och bolag om kreatörer. Och därför har det aldrig funnits en bättre tid att vara kreatör än idag. Man har aldrig haft en bättre karriärutveckling, man har aldrig haft potential att tjäna bättre på att jobba som kreatör. Men resultatet av det blir ju att etablerade byråer kämpar allt mer med att behålla dem.
Och hur ska de göra då för att behålla dem?
Jag tror att människor väldigt gärna vill äga sin tid och frukterna av sitt arbete. Och det går att göra också på storbyråer, men det kräver en hel del innovation. Ett klassiskt knep är ju helt enkelt att göra människor till delägare eller partners. Nu har vi inte optionsregler för att större bolag ska kunna dela ut optioner till sina medarbetare på ett praktiskt sätt. Om man är ett mindre bolag och omsätter, jag tror att det är upp till 80 miljoner och var upp till 50 personer, så går det ganska enkelt. Men om man är ett stort bolag eller en stor byrå så blir det väldigt svårt. Så där finns det såklart saker man kan göra.
Mm. Vi har pratat här om att konkurserna ökar och fler än någonsin drabbas. Då. Hur tycker du att man ska bygga en byrå för framtiden idag enligt dig då?
Jag tror inte man ska försöka bygga en byrå för framtiden.
Nej.
Eftersom det begränsar tanken ganska rejält. Alltså, idén är att det har aldrig funnits en bättre tid att arbeta med kreativ kommunikation än vad det gör idag. Och det är just därför vi ser så många fler samarbeten än byråkund. Om vi omfamnar de möjligheterna och inte stirrar oss blinda på hur framtidens byrå ser ut, så kommer det hända ganska roliga saker.
Och varför kan man inte prata om framtidens byrå då? Du säger att det begränsar tanken, men man måste väl ändå kunna liksom rikta sig åt något håll.
Mm.
Helt chatt.
Jag tror så här. När man säger byrå så finns det en uppsättning antaganden som följer i kölvattnet, som är att det är en konsultverksamhet som jobbar gentemot en beställare och kund som levererar någon specifik enhet efter en specifik process och sen försöker hitta lönsamhet någonstans i det. Det är ett sätt att organisera sig på. Jag tycker att studio är ett mycket mer intressant format om vi nu ska hålla på och märka ord. Att vara en studio för mig handlar om att man är djupt rotad i ett specifikt hantverk och fokuserar på att göra och skapa saker. Och det finns en helt annan idé om samskapande och samarbeten och hur man jobbar. Och jag tycker mig se ganska många verksamheter som kallar sig själva för studio som går ganska bra. Deras ersättningsmodell och affärsmodell brukar ofta variera ganska mycket från fall till fall och inte gå att standardisera på samma sätt. Men om vi pratar om byråer, då hamnar vi ju i sektorn professional services.
Mm.
Det är där vi hamnar. Någon sorts konsultverksamhet. Och om vi tittar på de övergripande globala trenderna för professional services, så finns det absolut ingenting som talar för de här tvåmanslådorna med glorifierad frilans. Det finns ingenting som säger att litet är bättre än stort. Tvärtom så krävs det ju skala och räckvidd för att konkurrera på riktigt, eftersom data är kärnprodukten i din verksamhet för att driva en framgångsrik konsultverksamhet på 20-talet.
Men kan liksom en sån relativt liten sak som semantik, kan man tycka är en liten sak, kan det liksom begränsa ens tanke så pass mycket här nu så man ska inte tänka i byråboxen? Om jag tolkar det du sa rätt med studio versus liksom byrå.
Om det är viktigt för folk att kalla sig för byråer får de gärna göra det. Jag ser inte jättemycket innovation från organisationer som lanseras och kallar sig byråer. Jag ser inte att deras affärsmodeller eller deras leverans på något sätt är bättre än de existerande dominerande byråerna. Och jag vill vara extremt tydlig med det. Vi har fruktansvärt bra byråer i Sverige. De är inte en del av det här problemet med konkurser och liksom branschundergång som det skrivs om i tidningarna. Mm. De är tvärtom stabila, hållbara, välmående, lönsamma verksamheter med väldigt starka kreatörer och strateger anställda. Så att jag tycker vi ska vara stolta över hur otroligt bra och starka vi är också i den här branschen. Men om man lanserar en ny kreativ verksamhet idag så är det inte säkert att man behöver kalla sig för en byrå. Det finns många studioverksamheter som är väldigt intressanta. Vi kan kolla på Venture Studios som ett exempel, där man hittar ett sätt att just skapa egna företag eller kapitalisera på egna affärsidéer i samarbete med kunder. Det är ett befintligt existerande format som är väldigt framgångsrikt. Också för att det attraherar väldigt mycket kapital. För att man som investerare ser att wow, här finns det en verksamhet som på löpande band kan ta startups till marknaden. Och jag har en möjlighet att köpa in mig relativt tidigt. Och eftersom de har den här setupen, behärskar marknadsföring, kommunikation, design, så kan de ta nya varumärken till marknaden i en rask takt till en bra framgångsratio. Där finns det också mycket outforskat ur en svensk kontext, medan Venture Studios internationellt är väldigt liksom söndertröskade fortfarande. Mm. Men i slutändan handlar det om var kreativ talang vill vara. Var kreativ talang känner att det är meningsfullt att tillbringa en arbetsdag. Jag menar, jag hälsade på Spotifys kreativa byrå i New York för 2 veckor sedan. De har byggt en otroligt stark, kvalitativ inhouse-lösning som attraherar de bästa kreatörerna från de bästa byråerna i New York. För att de har en fungerande, bra arbetsplats, ett roligt varumärke, en utmanande strategisk riktning, och de får ut fantastiska saker. Alltså, vi har alla sett Spotifys utomhuskampanjer där de tar datan från deras användare och vad de lyssnar på och gör fantastisk kreativ kommunikation av det. Det här görs av deras inhousebyrå för att den är bäst lämpad att göra det. För kreatörer sitter tillsammans med ingenjörer. De levererar inte till någon kund, de jobbar tillsammans. Så att hela den här idén om att inhousebyråer inte är lika kreativa som traditionella byråer, det finns ingen sanning i det överhuvudtaget. Det finns bra och dåliga externa byråer, det finns bra och dåliga inhouse-lösningar. Spotify är ett jättebra exempel på en väldigt stark inhouse-lösning.
Men om vi tittar på en svensk kontext där, så finns det ju, om vi ska vara ärliga, kanske ett fåtal inhouse-byråer som faktiskt gör kampanjer som gör avtryck idag.
Och de kallas inte för inhouse-byråer,
nej,
eller hur? För
nej.
Nu tänker du på Oatly Department of Mind Control.
Så kan det vara.
Ja, även känns som Oatlys marknadsavdelning.
Ja.
Som väger kalla sig för en byrå.
Exakt.
Ja. Ja. På tal om det här,
på tal om det här med
att byråer, ja, kanske begränsar tanken. Ja. Ja.
Nej, men det finns ju inte kanske så många som gör avtryck i guldägget, om vi ska ta det som ett exempel.
Nej, men det är för att man måste vara medlem i KOM för att tävla i guldägget.
Ja, det är klart. Men, ja, men vilken annan kreativ tävling som helst. Om vi tar månadens kampanj då, där får vem som helst tävla. Det finns inte så många inhousebyråer som ens skickar in dit. Mm. Och det finns ju en färre som vinner då någonting. Jag kan inte, det är Oatly som har vunnit.
Vinnas.
Ja, och Klarna som delvis är skapad inhouse.
Ja.
Men,
2 starka exempel ändå.
Ja, men kan du liksom komma på några fler?
Nej, men nu, jag är ingen företrädare för inhouse-trenden. Jag,
nej,
kommer inte sitta här och säga att inhouse är bäst. Det jag säger är att jag pratar med kommunikationsdirektörer och marknadsdirektörer varje dag som inte har en aning om hur de ska organisera interna och externa resurser och vart de ska dra gränsen och vilken process som är bäst. Det är ingen som vet. Vi håller fortfarande på och testar oss fram. Vi vet inte exakt vilka kapaciteter och vilka förmågor vi ska ha internt och vilka vi ska köpa in. Vi har en massa bra hypoteser kring hur viktig funktionen är eller hur frekvent funktionen är. Men i de samtal jag har varje dag med sådana chefspersoner, så är det här ett öppet samtal fortfarande. Vi vet inte. Vi vet att det behövs kreativ talang på rätt plats. Och den platsen kan vara internt om man hittar rätt incitament och rätt sätt för dem att arbeta på. Och den kan vara extern i en extern byråpartner. Sannolikt är det både och. Men det som vi ser är att många, förhållandevis många, söker efter en CD-person som har någon form av liksom affärsförståelse eller strategisk förståelse för att jobba internt och driva varumärket från insidan. Och det är inte en marknadschefsroll. Det kan kallas en marknadschef även om det är en CD som blir anställd. Det är någonting relativt nytt i en svensk kontext.
Mm.
Och det är i stort sett alla jag pratar med letar efter någon form av CD-person.
Mm. Det får vara slutorden med intervjun om byråtrender.
Mm.
Men David kommer inte gå härifrån än.
Får jag inte det?
Nej,
det får du inte.
Vad ska vi göra nu för något?
Ja, nu ska vi prata om något helt annat. Vid det här laget så brukar vi säga tack till våran gäst. Men nu ska du få följa med oss in i svepet. Och du har under åren skrivit en hel del texter där du har skrivit om syftesdriven reklam, eller hur?
Jag har berört ämnet, ja.
Ja, så att vi tänker att du är en bra person att ha med här i vår första punkt som handlar om SAS. Och jag kommer dra en liten recap här kring vad som har hänt. SAS har ju då släppt en film här nu i veckan som kan kanske beskrivas som en politisk bomb. Och det är den Noah-ägda byrån Enco i Köpenhamn som har gjort den här filmen för SAS. Och den tar upp en rad olika skandinaviska klassiker som köttbullar, smörrebröd och demokrati. Med då tvisten att de här traditionerna kommer från helt andra platser i världen och konstaterar krasst, den här filmen gör det, att den skandinaviska kulturen egentligen inte innehåller någonting förutom då SAS. Här kommer ju då det vi vill prata med dig om, David. SAS tog ju ner den här filmen efter kritik, och artikeln vi skrev om detta har väckt väldigt mycket intresse under dagen idag på Resumé. Vi undrar egentligen, varför tar man bort en film?
Såna här grejer lockar fram de allra tråkigaste personerna på internet. Jag menar, det börjar med att någon någonstans gör något ogenomtänkt. Man postar en länk och så går man och brer en smörgås, och när man kommer tillbaka så har 10 000 nazister dykt upp och liksom använder konsumentmakt som ett sätt att liksom utöva politisk påtryckning. Jag ska klippa mitt guldkort på SAS nu. Håll käften, vi vet alla att du är en 17-åring som sitter hemma i kalsonger, som har radikaliserats på YouTube och fått order i ett stängt forum att gå in och skriva det här på SAS Facebook-sida. Och sen kommer journalisterna, och nu får ni ursäkta, som måste driva den här trafiken från sociala medier till sina hemsidor för att leverera rätt orvesto och statistik. Och så gör de en stor grej av det här. Kritikstorm mot SAS reklamfilm, står i rubriken. Vi slänger in ett citat från en SD-politiker också. Det är ju säkert folk upprörda. Jag fattar. Ni gör bara ert jobb, och ert jobb är att kapitalisera på ilska och missförstånd.
Ja, det vet jag inte riktigt. Sen
kommer de tråkigaste. Mm. Tyckarna som alla ska ha en unik åsikt i en aktuell fråga och som tävlar i någon sorts pretentiösa analyser för att få likes och retweets. Har ni tänkt på att den här filmen menar att skandinavisk kultur inte existerar men tillskriver andra kulturer en agens? Okej, vi vet att du har gått Stureakademin, liksom. Det syns på din profilbild, men jag blir bara så trött av hela det här ekosystemet av tråkigt folk. Och sen kommer de som ska problematisera. Glöm inte de som ska problematisera. Det är faktiskt problematiskt att utnyttja mångfaldskommunikation för att rättfärdiga ett klimatvidrigt beteende. Men så här, vad säger du? Vänta, förlåt. Menar du att det är dåligt för miljön att flyga? I'm shook. Tack för info. Kolla, alltså det finns många grejer man kan säga om innehållet i filmen, men det är fint hantverk i produktionen. Vad är den bärande insikten? Att det är ganska, vadå, det är en ganska självklart banal insikt. Kulturer lånar intryck av varandra, så också vi. Och den här intellektuella invändningen som folk har, som är att nej, men det ni säger är att skandinavisk kultur existerar inte, men turkisk kultur existerar för att ni säger att köttbullar kommer från Turkiet. Nej, det är inte det de säger. Det är din tolkning. Vi skulle kunna gjort liksom en 10 gånger längre reklamfilm för att ha det här intellektuella resonemanget, men nu gjorde de inte det. Nu gjorde de en puttenuttig liten feelgood reklamfilm som kanske landade lite fel givet liksom det politiska läget vi har idag. Jag tycker att man läser in väldigt, väldigt mycket i filmen och tillskriver den ett allt för stort budskap och verkshöjd. Det här är en feelgood-rulle som har kapats av aktivistgrupper i sociala medier. Och det är det här som jag tycker är den stora skammen. Det är det här man behöver skämmas över. För att det här har varit en väl beprövad metod att driva opinion av högerextrema grupper i minst 5 års tid. I minst 5 års tid så har kampanj efter kampanj som bara skrapat på någonting progressivt, oavsett om det varit en tonträff eller inte, vi kan lämna det där här. Bara den har touchat någonting som har med jämlikhet eller mångfald att göra, så har det omedelbart organiserats drev bara för att tvinga företag att ta ner kommunikationen och sen få en massa uppmärksamhet i media som någonstans vinner det här pågående kulturkriget åt dessa finniga 17-åringar i kalsonger som har radikaliserats på YouTube, som sagt. Jag tycker att det är skandalöst att man som varumärkesägare inte har en strategisk planering och en operationell uppsättning på plats för att hantera kommentarer man vet kommer komma, ett drev man vet kommer hända om man har verkat i den här branschen längre än 5 minuter. Och jag pekar inte ut någon enskild person. Jag menar bara att detta är en del av den nya politiska verkligheten vi lever i, och alla som har gjort minsta progressiva kampanj vet att det är så här. Sen finns det säkert olika sätt och olika anledningar till varför man plockar ner det här. Vissa säger att de, jag läste någonting, ett uttalande om att de misstänkte att det var en koordinerad attack. No shit, att det var en koordinerad attack. Och att de därför plockar ner den för att de inte vill vara ett redskap i den här kulturkampen. Well, it's too late.
Men, då vill jag bara fråga innan vi går vidare. Menar du att vi ska inte rapportera om att SAS har tagit ner sin film efter en kritikstorm?
Det som jag säger är följande. Det finns en arbetsmodell som är väldigt välkänd. Och det är att man, när man är en aktivistgrupp, oavsett var man står längs det politiska spektrumet, organiserar sig där man synkroniserar en upprördhet för att skapa en kritikstorm och ett drev. Det är ett etablerat sätt att jobba på. Som journalist så ska man självklart bevaka det som pågår. Man har också ett val kring hur man vinklar det. Om man väljer att vinkla det som kritikstorm mot företag X och sen liksom saxa in ett citat från en ledande SD-politiker och sen inte kommentera det mer, då har man gjort en nyhetsvärdering och man har tagit ett aktivt beslut i hur man porträtterar en nyhet och vad det är för information man väljer att sprida.
Tack David, det får bli slutorden för första punkten i svepet.
Tusen tack.
Tack för att du kom hit.
Ja, då kör vi vidare här. Även reklamare är reklamtrötta. När vi skickade ut en enkät här i veckan till 100 stycken svenska kreatörer kom en del intressanta saker fram. Det visade sig då att ungefär hälften meddelade då här att de var reklamtrötta. Man kan ju prata om att reklamtröttheten kommit och gått och att man inte ska dra för stora växlar på det här. Men en senior kreatör som vi pratade med berättade att det är första gången under hela hennes karriär som hon verkligen kände sig reklamtrött. Och då kan man ju fundera lite, vad händer med reklamen om till och med de som skapar den är less på den? Det är lite oroväckande.
Det kan man säga.
Ja.
Ja, och sen nummer 3 då har vi Bianca Ingrosso och reklamombudsmannen som börjar bli en följetong i medierna och även i den här podden ska sägas. Och häng med nu för nu blir det lite pingpong här helt enkelt. Ja. Bianca fälls för sexistisk reklam för 3 enheter i en kampanj för hennes sminkvarumärke Kaja. Och RO, reklamombudsmannen då, vädjar till henne att hon ska tänka om och plocka ner kampanjen. Bianca, hon håller inte med om det här beslutet och RO säger att hon äventyrar självregleringen. Och så precis när vi skulle gå på helgledighet och tänkte att nu är det här över.
Ja, det var
Då hände ju ytterligare en grej. Ett bråk bröt ut mellan RO och vd:n på Icon Brand som äger då sminkmärket Kaja. Och så plockar vi in ytterligare en person i den här leken, Helena Westin, ordförande på Com. Hon hade då tidigare under den dagen skrivit förlåt Bianca på LinkedIn för att hon sa sig ha blivit vilseledd av medierna och tro att Bianca vägrade plocka ner kampanjen trots att hon alltså hade plockat ner kampanjen. Och alla medier då, menade Westin, hade tolkat Bianca fel. Inte så konstigt då med tanke på att hon sa att hon inte tänkte ändra på marknadsföringen.
Ja, ja,
ni hör ju. Det är lite rörigt det här.
Det är
värt att lyfta i varje fall. Ja. Exakt. Och den extra kryddan att kampanjen faktiskt låg kvar på Facebook-sidan kom ju in där också. Mm. Sen när vi kollade så låg den ju faktiskt kvar. De hade plockat bort den från andra kanaler men inte just Facebook.
Instagram bland annat. Då.
Ja, och samtidigt så är vdn Mikael Snabb starkt kritisk till att RO skickat ut pressinformation om att fällningarna vid då separata tillfällen. Han menar att de är ute efter PR, missköter sin ställning och smutskastar bolag Det här är spännande hårt. Tycker vi. Ja, verkligen hårt. Och fortsättning lär väl följa.
Kanske blir om 2 veckor till här i podden, vem vet. Ja. Nu ska vi runda av dagens avsnitt då. Tack alla lyssnare för att ni hittat till vår podd. Om ni pallar så får ni jättegärna ge oss ett betyg i podcasten så att fler kan hitta hit.
Ja, och om 2 veckor så är vi tillbaka igen som vanligt. Missa inte det. Hej då!
Resumé Insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.